Då ringer samma läkare därifrån som jag hade träffat då dagen innan och säger att nu har vi fått svar och du har TB. Och då kommer jag ihåg att jag frågar, gud, kommer jag dö nu? Ja, det vet vi inte.
Hej och välkommen till Livet på paus, en podd om TB och andra saker som du inte vill ha. I den här podden får du möta de som fått hela livet ödelagt av små fästingar eller där helt vanliga förkylningar kan få dig att tappa delar av kroppen. Och andra saker som man bara tror drabbar andra. Inte dig eller mig. Du kommer också möta deras familjemedlemmar som berättar saker ur sitt perspektiv. Plus olika experter som berättar om det du sällan får höra eller möta. Jag heter Thomas Brenemark och ljudtekniker är Emil Drugge. Hej och välkommen till Livet på paus, podden som pratar om små eländen som kan drabba precis vem som helst. Jag heter Thomas Brenemark och idag ska vi träffa Madeleine som till vardags kallas för Mimmi. Välkommen!
Tack så mycket!
Vi har lite papper här för att vi behöver komma ihåg vad vi ska säga.
Precis, det kan behövas.
Ja, det är av naturliga orsaker.
Ja, precis.
Men du, vi kan väl börja med att du berättar vem du är så att vi lär känna dig lite.
Ja. Madeleine heter jag, kallas för Mimmi, uppväxt i Danderyd, bodde där fram till jag stod studenten. Sen åkte jag till Spanien några år, jobbade som flygvärdinna där nere, flyttade hem, fortsatte som flygvärdinna här hemma i 12-13 år till. Nu bor jag i Vallentuna, jobbar på förskola, på en Montessori-förskola som Montessori-pedagog. Bor med min man och våra två hundar, våra två barn har flyttat hemifrån. Spelar mycket tennis, mycket paddel på fritiden.
Mm, härligt. Mm. Du fick TB 2013.
2013, ja. Sommaren 2013. Mm.
Det är några år sedan nu.
Ja, det är 9 år sedan.
Mm, det var skönt. Men det här med, om vi nu ska ta, förutom det här med varje dag nu, känner du av någonting? Vi ska prata om det mer sen, men hur känns det idag?
Ja, men det känns ganska bra. Jag tycker ju att jag fungerar. Mm. Men jag kan känna av små saker varje dag. Det gör jag. Mm. Men jag tänker att jag lever, jag kan gå, prata igen. Jag kan skriva, jag kan läsa. Så att jag får vara glad för det. Och det uppskattar verkligen det.
Ja, du jobbar ju som sagt fullt. Och det här med att vara förskollärare är inte så enkelt.
Nej, eller fullt och fullt. Jag jobbar 75% tror jag det. Jag är ledig på fredagar och slutar lite tidigare de andra dagarna.
Du, det här när du blev sjuk, kommer du ihåg, det är som sagt några år sedan, men kommer du ihåg hur det var?
Ja, alltså jag minns att det var sista veckan innan sommarsemestern. Jag hade jätteont i huvudet, fruktansvärt ont i huvudet. Jag tänkte att ja, men det är säkert för att jag har mens som är ont i huvudet, men det gick inte över. Och sen så blev det fredag, vi skulle träffas allihopa på den avdelningen där jag jobbade och firat, nu var det semester. Och jag masade mig verkligen dit, jag tänkte jag måste, trots att jag hade sånt i huvudet. Sen kom lördagen och då började jag få ont i ryggen, på varsin sida om ryggraden kan man väl säga. Mm. Vi var ute och gick med man och jag med hundarna, så var det inte mer med det. Sen blev det söndag, han åkte iväg till sina föräldrar och då började jag att kräkas och få feber och mådde jättedåligt. Så då ringde jag och sa, nu får du komma hem. Och sen så söndagen fortsatte vi så, och sen på måndagen sen då åkte vi ner till vårdcentralen. Och då sa hon att ja, jag tycker att det här påminner om bältrossymptom, men ändå var det något som inte stämde. Så att hon skrev en remiss till infektionsakuten på Karolinska. Så att min man var iväg och handlade fraller. Och så sa han, jag beställer en ambulans till dig. Nej, men min man kommer, han ska behandla lite frallor som vi ska äta till frukost. Och jag mådde jättedåligt när jag satt där. Men jag tänkte, jag ska äta de där frallorna. Men vi kom aldrig så långt som till några frallor. För han körde in mig till akuten. Och han körde och parkerade. Och jag skulle ta mig in. Jag hade den här remissen i handen. Tog mig in på akuten. Jag förmådde mig inte gå fram till den här kassan. För att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag hade sånt i huvudet så att det var som att hela världen, det höll på att explodera allting upp i huvudet på mig. Så jag bara satte mig på en stol där och hängde i den här stolen. Det kommer jag verkligen ihåg. Och då sitter en kille mitt emot och säger att ja, det ser ut som att du behöver hjälp. Ja, det behöver väl du också eftersom du sitter här. Ja, men jag har bara en bruten arm, så det är inte så farligt. Men du ser verkligen ut att behöva hjälp. Så han kom fram till mig och tog min remiss och gick till kassan med den. Och sen fick jag komma in på en gång då. Sen var jag kvar inne på KS på akuten hela den dagen i princip. Röntgade huvudet och tog massor med prover. Och när det började närma sig kvällskvisten, då sa de att nej, nu får vi nog ta ett prov på ryggmärgsvätskan då. Så då gjorde de det. Och sen var det ju fullt där inne, så att jag blev hemskickad.
Samma dag?
Samma dag, ja, precis.
Men såg de då på ryggmärgsvätskan att du var...
De såg ingenting då.
Nej.
Utan sen på dagen efter, på tisdag förmiddag, min mamma var ute med hundarna. Och då ringer samma läkare därifrån som jag hade träffat då dagen innan och säger att nu har vi fått svar och du har TB. Och då kommer jag ihåg att jag frågar, gud, kommer jag att dö nu? Ja, det vet vi inte. Vi vet att du snabbt kommer att bli mycket, mycket sämre. Då får du komma in igen. Och det tog ett dygn till. Sen var det bara att åka in igen.
Och hur var det då då?
Ja, då kunde jag inte gå. Jag hade ingen funktion i vänster sida.
Vaknade du så på morgonen eller?
Ja, det gjorde jag.
Mm.
Vaknade kom att jag bara låg och skrek där inne. Och så hade jag sånt i huvudet, så att det var fruktansvärt alltså.
Mm.
Så då kom jag in, då åkte jag in. Jag minns inte, jag vet att min man i alla fall inte åkte med mig, för jag var tvungen att rodda med hundarna så att de skulle vara någonstans. Så jag undrar om inte min son åkte med mig. Ja, vet, jag kommer inte ihåg det här.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag kom in och frågade efter mitt lägg. Det kommer jag ihåg. Det har inte jag något. Och sen minns jag ingenting av de första 10 dagarna.
Låg du nedsövd någonting? Eller?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Men minns ingenting. Jag vet att jag vaknade upp eller... Liksom, jag kommer ihåg att jag ligger på en annan avdelning när jag kommer kvickna till liv. Liksom. Och att jag har en kateter.
Jag kan, i och med att jag själv har haft TB så känner jag igen en del av det här som du upplever. Ja. Den här huvudvärken är ju faktiskt svårbegriplig. Den är svårförklarlig.
Ja.
För det, jag trodde att någon hade dragit en yxa i huvudet på mig. Alltså jag var så här som det har gått isär.
Ja, fy, alltså det är fruktansvärt ont i huvudet man kan ha.
Och sen var det de här, som du säger, dagarna som man inte minns någonting utav.
Ja.
Små fragment.
Små saker. Jag kan komma ihåg att jag såg en tepåse som stod i fönstret, eller en påse med löst te.
Mm.
Då förstod jag att, min kollega har varit här. För det var från Gotland och hon älskar att vara på Gotland. Så jag förstod att, okej, Veronica har varit här. Men annars så kommer jag inte ihåg någonting av det. Men sen har jag små minnen utav när jag hamnade på andra avdelningen då.
Men det var 10 dagar som du har tappat bort.
Ja.
Och sen, kommer du ihåg någonting sen då?
Ja, sen kommer jag ihåg att de kom in varenda natt och väckte mig och skulle ta blodtrycket.
Mm.
Det var jag jätteirriterad på, för jag sov så fruktansvärt dåligt. Så när jag väl tyckte att jag sov, då kändes det som att de alltid var där och väckte mig. Det kanske de inte var, men det kändes så.
Hur var det med ryggen, de här smärtorna du hade innan? Var det någonting, hade du ont någonstans när du var
på? Ja, med ryggen och i axlarna liksom, en bit ner på axlarna. Mm. Där hade jag ont. Och sen låg jag ju bara där i sängen. Och så min son sa till mig igår. Ja, jag kommer ihåg att ditt hår, det var fett smutsigt. Ja, inte så himla konstigt. Jag har liksom inte varit inne i duschen på 2 veckor.
Mm.
Ja.
Och sen, men det, du vaknade till sen?
Ja, sen vaknade jag till. Och, ja, det kom, mamma och pappa kom hem från Spanien. Och vår dotter var också nere i Spanien när det hela började. Då, så att hon kom ju också med dem hem och de kom och hälsade på. Det kommer jag ihåg, för då var de och hämtade rullstol som de körde ut mig i. Då, så vi kunde vara ute lite grann. Då. Men jag kommer ihåg att jag satt bara i den där rullstolen. Jag pratade inte ens. Jag hade svårt att prata i och för sig också.
Men, du märkte det då redan?
Ja, men jag brydde mig inte.
Nej. Fick du göra något sånt där neurologiskt hjärntest under tiden?
Nej, inte när jag låg där. Utan det gjorde jag senare när jag hade blivit hemskickad. Då fick jag komma tillbaka till KS.
Mm. Var det sånt där mockatest eller?
Ja, det gjorde jag på hjärnskaderehabiliteringen.
Mm.
Det var ju ännu senare då.
Mm.
Ja.
Och, där, och när du skickades hem efter 10 dagar? 14
dagar? 17 dagar eller någonting sånt var det. Och då fick jag åka hem med... En rullator hade jag med mig hem.
Mm. Så och mer, vad fick du för instruktioner när du skulle gå hem?
Ja, inte vara ensam hemma, inte köra bil och bara försöka liksom vila. Mm. Och jag var så trött, jag var så trött så att jag var så trött på att vara trött.
Mm.
Det klagade jag på hela tiden, det kommer jag faktiskt ihåg. Fruktansvärt trött var jag på. Jag var så trött på att vara soffa hemma.
Mm.
jag stod mig upp över, jag vet inte, var så trött på att ligga i den där soffan.
Hur länge låg du i soffan?
Ja, men jag låg där liksom i 1,5 månad typ.
Mm.
Och sen hade jag fruktansvärda nervsmärtor alltså, i vänster arm.
Bara den i armen?
Bara
eller?
I armen.
Mm.
Ja, från liksom tummen och så ja, upp på överarmen. Och så hade jag så stora bruna fläckar på hela armen. Stora som 5 kronor ungefär. Och då sa de att det var för att nervsmärtan låg så ytligt under huden. Och då blev det sådana här fläckar.
Mm.
Och du vet, det gick inte att nudda armen alltså. Eller kom det en vindpuss och bara skrek. Gud vad ont det gjorde.
Ja. Nervsmärtor går ju inte att medicinera bort heller. Det går inte, alltså, inget sådant där Alvedon eller något. Inget hjälper ju.
Nej.
Inte ens morfin.
Nej, jag gör inte det. Det gjorde jätteont alltså. Mm. Och så ont hade jag ungefär 20 timmar per dygn.
Åh, herregud.
Ja, det var inte roligt.
I ett par månader. Men instruktioner...
Alltså, det har jag ju fortfarande till och från.
Okej. Okay.
Men då är det mer som korta hugg nu.
Mm.
Och då kanske det varar 5 sekunder. Och jag kanske har det 10 gånger om dagen. Det är liksom ingenting.
Nej.
Innan kunde det vara 20 timmar per dygn liksom. Så att jag känner att det där...
Mm. Det har du lärt dig att leva med.
Ja, det har jag.
Mm. Hur var det med... du var ju trött, men hjärntrötthet. När upptäckte du att du var hjärnskadad?
Nej, men det fattar jag nog inte förrän jag började på hjärnskaderehabiliteringen.
Mm.
Då insåg jag nog, när jag gjorde den där mockatesten, jag sa, men gud, jag var ju väldigt nöjd med alla mina resultat, trots att det var katastrof, så var jag jättenöjd.
Mm.
Men sen när jag började på hjärnskaderehabiliteringen, då insåg jag att, men gud, jag behöver ju faktiskt hjälp med de här sakerna. Jag kunde inte läsa.
Nej.
Prata var ju svårt alltså. Och så gick jag ju jättemycket i rehabgymmet för jag hade ju svårt att röra mig.
Mm. Var det både benen och armarna eller?
Nej, det var ju vänster sida, både ben och armen. Mm. Men främst benet liksom inte riktigt hängde med.
När det här var ju då, det är en liten fästing. Märkte du ens när du fick det här?
Nej,
du har testat
det. Aning om att jag haft en fästing. Det kan ha varit hundarna som... Uh-huh. Ingen aning, som har tagit med sig den, eller så har den varit i gräsmattan. Jag har ingen aning.
Nej.
Jag tänkte inte ens på att det kunde vara en fästing.
Och sen, det här i stort sett så påverkar ju hela, ja, hela din organism på ett sätt.
Ja,
så
att det, absolut.
Ja, på ett sätt som är nästan obegripligt.
Ja, faktiskt.
Men det här mockatest, vet du vad du hade för värde?
21 hade jag.
Oj. Mm.
Mm.
Ja, det är... Du slog mig. Jag hade 20.
Du hade 20. Det var sämre än vad jag.
Ja, jag var riktigt dålig första gången. Och då gick det upp för mig också att det här var inte, jag var inte trött utan jag var inte bra.
Men jag var så nöjd ändå.
Mm. Jag tyckte också att jag verkligen försökte skärpa mig. Så här, som man är när man gick i skolan och ville göra bra ifrån sig.
Ja, precis.
Och kämpade igenom det där.
Och den där svansen som skulle på elefanten, den satte jag i nacken. Jag kommer ihåg att hon frågade flera gånger, är du nöjd? Ja, jag är super. Nöjd. Och då satt min man, jag såg att han bara tittade på mig och sen bara vände bort huvudet och tänkte, gud vad håller han på med?
Mm.
Ser han inte att den sitter där du ska sitta?
För de som då inte har gjort ett mockatest, det är det testet som Donald Trump var otroligt nöjd med att han spikade. Det är ju faktiskt inte så svårt egentligen, man ska bland annat rita en, man får en klocka där man ska fylla i timvisare och sekundvisare, ska man rita, vad var det, 10-11 eller sånt där.
Ja.
Och alla... Det är ett mått, det gör man till alla demenspatienter och allting. Då ser man ju ungefär hur gravt skadad man är.
Oh,
och jag insåg att jag hade inte en, jag inser att jag kan inte ens göra en klocka.
Nej, jag skulle sätta dit siffrorna. Jag fick inte dit en siffra. Mm. Skulle man rita av en kub?
Mm, exakt.
Men den fick jag inte till. Och jag kommer ihåg att jag suddade. Bara, nej, men nu vet jag. Nej, det blev inte bra.
Mm. Och det är när man inser att liksom det här är, jag kan inte ens göra det här. Nej. Och det är märkligt, det här är svårförklarat för de som inte har råkat ut för det. Det vill säga att man, någonstans där inne är man medveten om att man inte kan. Och det är det som gör det hela så läskigt.
Ja, men ändå så kände jag att jag brydde mig inte.
Nej. Ja, jag måste koncentrera på att försöka göra bra ifrån mig. Så.
Ja.
Mm. Okej, det här var då hade det gått ett par månader.
Ja, då var det väl kanske... Ja, slut september och början oktober kanske. Ja, september var det nog.
Mm.
Det var det. 2013, ja. Och jag åkte in, tror jag var 13 juli eller något sånt där.
Ja, det där är just...
Kan två man månader gick det innan jag började.
De flesta blir faktiskt sjuka där under... Man har en peak där under slutet på sommaren och början på hösten.
Mm.
Så då drömmer man. Jag åkte in 5 september, tror jag.
Ja, okej.
Men du var hur länge var du sjukskriven?
Ett helt år. Mm. Var sjukskriven på heltid.
Mm. Och efter du nu hade, sen fick du hem något brev från
ja, precis. Och då fick jag åka dit och göra det där mockatestet där. Mm. Och sen tog det 2 veckor tror jag innan jag började. Jag tror att det var det. Och då började jag där. Där gick jag 9:30 till 4:30 varenda dag. Fram till jul. Det var jättebra. Mm. Helt fantastiskt.
Vad fick ni göra för träning?
Jag gick i rehabgymmet av 10 timmar i veckan.
Fysisk träning?
Japp. Mm. Det var cykla och det var ro och det var springa. Ja, det var massor med olika saker. Sen gick jag på basal kroppskännedom. Jag var med i, det kan låta löjligt, men en gourmetgrupp när man lagar mat. Då fick man ta fram recept. Så fick man följa med arbetsterapeuten och handla. Det var ju jättesvårt. Jag kom in i mataffären med en lapp, men jag visste ju fortfarande inte. Men var ska jag hitta det här någonstans? Mm. Alltså jag kunde gå och leta efter mjölet bland grönsakerna, för jag hade inget logiskt tänkande överhuvudtaget.
Nej. Ja, det här går ju att skratta åt nu.
Ja, men just då...
Det var
jättejobbigt.
Mm. Nej, men för man är som en slags... Det är Monty Python-sketch.
Ja, man var nästan gråtfärdig när man stod där.
Mm. Att veta att man inte vet är otroligt jobbigt.
Jag försökte stå och bara tänka efter, men vänta, var ligger mjölet liksom? Nej, jag kan inte komma på. Jag fick skanna varenda hylla innan jag liksom hittade. Just det, här ligger det. Mm.
Och då fick ni lära er att laga mat, eller följa ett recept?
Följa recept, ja, precis. Ta instruktioner. Mm. Och det är jättesvårt. Det har jag fortfarande svårt med. Men det var väldigt jobbigt. Vi var 6 stycken tror jag vi var. Det var som 3 kök i 1 kök. Mm. Så vi var 2 och 2 då som man hade planerat ihop. Och en skulle vara tidhållare för vi skulle äta på en viss tid. Och tidhållare fick jag vara någon gång. Det klarade jag alldeles utmärkt har jag läst i min journal. Det känns ju väldigt tryggt.
Mm. Ja, men jag har ju träffat en del TB-patienter. Ja. Det är väldigt få som faktiskt har haft förmånen att få den träning som du fick gå igenom.
Ja, men jag har förstått att det är så. Mm.
Ändå är det ganska basal. Egentligen borde det vara någonting som alla får. Mm. För alla behöver det mer eller mindre.
Ja, det var superbra. Alltså, vad gjorde jag mer där då? Jag var hos logopeden ganska mycket och fick läsa texter, eller försöka lära mig att läsa texter. Jag kom in i att lära mig att läsa. Det kom ganska snabbt att jag kunde läsa igen. Mm. Men då var det texter där det var ord som var utelämnade. Så skulle jag fylla i med orden. Men det gick inte alls. Det förstod jag inte vad det skulle vara för ord. Så det fick jag kämpa på. Vad gjorde jag mer? Jo, sen var jag med i någon sån här utvecklingsgrupp kallades det. Om man ville förbättra eller förändra saker på hjärnskadeavdelningen där. Mm. Så att vi var då en ordförande, sekreterare. Man hade alla de här rollerna som det kan vara i en styrelse. Och så ska man skriva protokoll. Och... Mm. Ja, det var jag med också. För det höll jag på med på förskolan när man satt i styrelsemötena då. Så därför var det jättebra för mig att kunna hålla på med det då.
Ja, för det här med att starta om igen med ett antal saker som är naturliga, som egentligen inte kostar någonting för en oskadad människa.
Nej.
Det här, och det är rätt fascinerande att upptäcka att hjärnan tar betalt för att göra även de mest normala saker.
Ja, precis.
Minns du när livet började rulla på utan att du var tvungen att så att säga knuffa dig framåt hela tiden?
Nej, men det var någonstans där i slutet på sjukskrivningen faktiskt.
Mm. Ett år alltså ungefär.
Ja, precis. Något sånt var det. Sen höll jag på med något som heter COGMED, ett arbetsminnesträningsprogram. Det jag tror att det är framtaget egentligen för ADHD, alltså om det var för barn med ADHD från början och sen har det utvecklats till vuxna och sen så det fick jag jobba med. Det jobbade man med 35 timmar tror jag att jag hade. Då hade man 1 timme åt gången som man gjorde via datorn då.
Det har med arbetsminnet att göra, va?
Ja, precis. Och i början var det ju. Det var så här, ta den gula pennan och lägg i det blå pennskrinet. Okej, jag tar den gula pennan. Var skulle jag lägga den någonstans? Det hade jag redan glömt bort. Mm. Och så var det mycket med siffror i ordning, hur det skulle stå. Man skulle para ihop saker och just det här med instruktioner. Mm. Men man märkte ju, alltså, det tog sig ju.
Mm. Det är otroligt jobbigt.
Jättejobbigt, jag var helt slut. Mm. Och sen hade jag det, man fick liksom ett schema varje vecka. Och hade jag kog med direkt efter lunch, då gick det inte alls. Det var som att all energi gick bara åt till att smälta maten. Så att Då fick de ändra på att lägga det tidigare på dagen för mig. Mm. För det fungerade inte. Men det var jättebra.
Men okej, det har gått ett år. Mm. Och du, livet kommer lite tillbaka. Och ändå säger, nu har det gått, är det 8 år?
9 år. Blir det nu i sommar, ja.
De här andra 8 åren då som är mitt emellan. Från det att... När, varför jag frågar är ju för att när sjukvården tycker att vi är, när de är klara med oss, så är det ett glapp till när man själv tycker att man är klar.
Ja, precis.
Så om vi nu ska försöka prata om det här lilla, de här 8 åren av det här glappet. Ja, när de tyckte att du var helt okej.
Ja, jo, men det som jag har, liksom, jag har fått lära mig hur lägga upp strategier för hur jag ska komma ihåg saker eller göra saker. Och det tog, jag ska inte säga att det tog flera år, men det tog väl 2-3 år sådär. Mm. Jag kände, när jag kom tillbaka sen så jobbade jag halvtid i 1 år. Sen sa jag upp mig på mitt jobb. För jag kände så här, nej, jag har överlevt det här. De visste inte om jag skulle överleva eller inte. Nu ska jag bestämma när jag ska vara ledig och när jag ska jobba. Och vad jag ska jobba och vad jag ska göra för någonting. Så att då började jag på en vikarieförmedling inom förskola istället. Mm. För då kunde jag styra precis själv hur jag ville jobba. Och det kände jag funkade jättebra. Sen hamnade jag på en förskola in i stan. Och där är jag kvar nu då. Mm. Och jag kände när jag då kom hit. Och då kände jag att nu fungerar det faktiskt. Men då hade jag ju hållit på. Jobbat halvtid 1 år. Och sen hade jag jobbat på det här bemanningsföretaget då, i 1 år. Så det tog väl i alla fall 2 år innan jag kände att men nu fungerar det bättre. Sen var det under 2 års tid kanske som jag inte hade några såna här utvecklingssamtal, ingenting sånt, för det fixade jag inte att planera. Mm. Planering har ju varit lite jobbigt. Så att då var det ju 2 år till, så då hade det gått 4 år. Men nu känner jag att jag behärskar det där.
Det där med att vara förskola och med en massa barn, det är väl lite grann som att vara flygledare, gissar jag.
Ja, jo, det är ju lite så. Mm.
Hur är det att handskas med alla de intrycken? För de flesta så fort man blir hjärnskadad oavsett TB eller något annat, så är det ju ofta en intrycksproblematik. Alltså lite autistisk att handskas med det där. Hur var det att komma tillbaka?
Ja, men det var ganska jobbigt faktiskt. Mm. Det var rätt jobbigt. Och just när de skriker till, eller nu har vi det ganska tyst hos oss. Eller tyst, men de använder ganska låga röster. Men när det är många som pratar samtidigt kan det ju bli jobbigt.
Men, på tal om det, hur var det hemma första tiden? Jag kan ju säga, jag hade som regel att en måste prata i taget.
Ja, jag med. Och stäng av tvn. Mm. Alltså tvn var jag helt, den orkade jag inte ha på alltså. Och så just att de fick prata en åt gången. Mm. Och det sa de till mig på hjärnskadeavdelningen. Ditt filter i frontalloben är förstört. Mm. För dig är det som att du står mitt på Oxford Circus hela dagarna. Mm. Och det tycker jag inte riktigt att det är längre. Nej. Ibland kan jag känna det när det är mycket, om man är på någon fest eller någon tillställning av något slag. Då är jag ju gärna så att jag ska lyssna på allt och alla. Mm. Och det funkar ju inte.
Nej, det här är otroligt svårt att förklara om man inte har varit där.
Det är jättesvårt att förklara. Mm. Men med barnen känner jag lite så här, jag ser att de kanske gör, någonting som, det där var inte vad jag hade tänkt, men jag känner att, jag kan inte lägga mig i allting, jag kan inte vara överallt. Mm. Jag släpper liksom, så länge det inte är någonting jag ser att det är något som inte får hända naturligtvis. Mm. Men jag kan inte vara överallt. Innan var jag sån här, nu vill den göra det och den vill göra det, jag ska vara där, titta nu ska jag visa dig det här, men jag gör inte det längre. Mm. Utan nu, jag backar bak ett steg, jag har liksom lärt mig det att koppla av lite grann.
Hur gamla var dina barn när du blev sjuk?
Nu ska vi se. David var... Vad var han då? Han är ju född 99. Hur blir det då? 14. Mm. Mm, och Felicia är 17, ja. Mm.
Och hur var det då? Hur tog de det?
Felicia tog ett steg tillbaka, tror jag. Kändes som att hon inte... Alltså, visst brydde hon sig. Men hon var den lite mera... Jag gjorde inte så mycket. Mm. David däremot, han ville vara med på hjärnskadeavdelningen. Så han var ju med mig där flera gånger. Felicia var med någon gång. Mm. Men David var liksom med i gymmet och han var med på lite olika grejer. Sådär. Han kändes mer delaktig, men han är nog mer sån som person, tror jag också.
Det är också lite olika hur man tacklar saker.
Ja, och sen i och med att han var hemma när det hände. Felicia var ju utomlands då.
Just det.
Och kom hem och såg mig bara direkt på sjukhuset. Liksom. Jag vet inte, jag kanske har inbillat mig att det kan ha någonting med det hela att göra, jag vet inte. Mm.
För det är ganska dramatiskt ändå att någon människa som man sätter lite på piedestal. De flesta har ju satt upp sina föräldrar där lite grann.
Ja,
de klarar allt och fixar.
Och
sen helt plötsligt så blir de... kan inte klara sig själva.
Nej, precis.
Hur ska man, så det är otroligt svårt för barn att hantera.
Det måste vara jättejobbigt. Jag kommer ihåg när min man skulle gå ut med hundarna någon gång och så fick någon vara hemma med mig då. Och så skulle jag duscha. Sen bara, jag kunde inte ens torka mig med handduk för jag visste inte jag skulle torka mig. Liksom. Fick de komma och hjälpa mig att torka mig med handduken.
Mm.
Sådana där saker. Eller hälla upp vatten i ett glas. Jag förstod ju inte. När ska jag sluta hälla?
Nej.
Jag satt och hällde det bara över på bordet. Men du måste sluta hälla. Hur vet ni det?
Ja, det här, vi kan ju verkligen skratta åt det här nu. Men alltså, det är ju någonting som man själv har rätt mycket panik över.
Ja.
När det här inträffar.
Ja.
Och jag gissar att omgivningen också har panik. För att titta, ska den här människan vara en sån här grönsak länge?
Gud, ja. Ja, hundarna till och med tittar snett på mig.
Mm.
Det kommer jag ihåg, alltså första 3-4 månaderna, alltså de ville inte komma till mig.
Det var så?
Så de såg att det var något.
Mm.
Ja.
Och hur var det med din man då? Hur tacklade ni det här?
Han var otroligt hjälpsam, alltså. Det är han ju alltid, men verkligen förstående. Gud, vilket tålamod han har. Gud, utan honom vet jag inte hur det skulle ha gått. Och mina föräldrar alltså.
Nej, det är jag kan skriva under på. Alltså, det man verkligen behöver i det här läget, det är ju familjen.
Ja,
verkligen. Så tillbaka till det här glappet. Alltså, akuta infektioner eller sjukhuset är fantastiskt. Men det är när man kommer hem sen och är lite... Man behöver någon ledstång hålla sig.
Ja, gud. Ja, det var ju han verkligen.
Mm.
Så han bytte mycket. Han jobbar ju skift, så han bytte ganska mycket så att han alltid fanns hemma dagtid.
Mm.
Om inte något av barnen. De gick ju i skolan, så att...
Du nämnde tidigt det här med att man det syns inte på utsidan.
Nej.
Och idag så var det någon som var med på Malou där efter 10 och sa att ibland önskade hon att hon hade fått det så att det hade synts.
Mm.
För det är så jobbigt att det inte syns.
Ja, det kan jag hålla med om.
Ja. För att det, varför är det så?
Jag vet inte, men man kanske, jag vet inte om man vill ha förståelse på något sätt. Jag vet inte riktigt, men folk vill att man ska berätta om man gör det. Ah, ja, men det är ingenting som syns.
Mm.
Nej, men jag känner ju det inne i mitt huvud att det inte riktigt fungerar. Ja.
Mm.
Jag brukar slätas över på något sätt. Jag blir så här, förstå hur allvarlig den här sjukdomen är. Och det är det man vill, det är bara det egentligen som jag vill få fram.
Mm.
Hur fruktansvärd den är. Och verkligen för att alla ska förstå vikten av att vaccinera sig som vi inte hade gjort.
För man, det handlar, alla säger så här, ja, men jag brukar också glömma saker.
Ja, men det är normalt, alla glömmer ju saker.
Ja.
Men det här är liksom, närminnet är ju inte som det ska. Mm. Och jag har glapp från bakåt som jag inte har ett minne av. Alltså. Min man och jag var med barnen i Paris för några år sedan. Och där var vi även 94 tror jag det var. Vet du, det har jag inte ett minne av. Inte ett minne av att jag har varit där. Det finns ingenting som jag kan komma på att jag har varit där.
Mm. Är det andra saker som du vet att du inte minns?
Ja, det är vissa saker med barnen kommer jag inte heller ihåg när de var små. Det är också bara försvunnit.
Det finns jag läste en berättelse om en engelsk kvinna som hade fått encefalit. För sjukdomen kallas ju också för identitetstjuven. Hon kom hem och var inte säker på att hon var gift med den man hon var gift med. Vilket också är en viss humor. Men hon trodde hon var utsatt för någon form av... Är det något lurt med det här?
Jaha.
Trots alla bilder och allting som var så. Så det får man vara tacksam för att man inte hamnade.
Gud, ja.
Men du som då jobbar med barn.
Mm.
Och det här kan ju drabba barn också.
Ja, gud, ja.
Hur skulle du... Vi säger att du fick reda på att ett av barnen hade fått... TBE och sen är borta en stund och kommer tillbaka. Hur skulle du hantera det barnet?
Gud, det känns som att jag bara så här rent spontant bara skulle ta det till mig direkt på något sätt. Och verkligen, och föräldrarna också.
Mm. Jag intervjuade ju en kille som fick det när han var 4 och nu är han 14. Och det var alltså, bara tanken på vad han har gått igenom gör en ju alltså, alldeles iskall på insidan.
Ja, fy.
Så det är ju svårt, i och med att man vet hur svårt det är för omgivningen att förstå och se.
Mm. Ja.
Vad skulle du titta efter? Om du skulle ge ett råd till andra förskolepedagoger, så här, vad skulle du titta efter hos ett barn?
Så om jag skulle veta att de,
har haft TB.
Att de har haft det. Ja, men det skulle väl vara de symptomen som jag själv har kvar kanske fortfarande. Lite svårt med koncentrationen och instruktioner, motoriken, balansen.
Och frustrationen över att inte kunna kommunicera.
Ja.
Inte, det är inte någon som är arg utan bara någon som är
har
panik.
Ja.
Ja, det kan ju, är nog så viktigt kanske att sprida och förstå vad det här är. Och som du säger, vaccination är inte...
Nej, men,
det finns ju inget annat att göra.
Nej, det gör ju inte det. Jag hade faktiskt hört talas om en tjej som bodde området bredvid oss, eller om man ska säga, att hon hade fått det. Det var väl kanske 2 år före mig eller någonting. Men hon hade fått hjärnhinneinflammation och hon hade fått det av en fästing. Men hon var aldrig så dålig. Så att, ja, men då hade, började vi prata om att vi skulle vaccinera oss. Men nu är det så länge sedan, så att det var inte lika på tapeten då som var det nu. Sen hade vi ju hundar i och för sig. Men nej, vi hade aldrig kommit så långt.
Gör du någonting idag för att rehabba dig själv vidare?
Ja, det kan jag väl i och för sig tycka att det är tennis och padden. För tillfredsställelsen i huvudet och känna att jag verkligen, jag kan faktiskt det här. Trots det jag har varit med om så kan jag.
Och ska jag då gå in med lite teori där, tror jag. Tennis och paddel tror jag är alldeles utmärkt i och med att vi har så otroligt mycket receptorer i hjärnan från händerna. Och ögonen, så här att vispa koordinerat med armarna och med ögonen är nog väldigt bra hjärnträning. Så det kanske är något vi ska rekommendera.
Ja, och det känns faktiskt som att det har blivit bättre. Kanske nu de sista 2 åren. Så tycker jag nog ändå att nu har jag liksom kollat. Innan kunde jag vara lite rädd när jag skulle backa, om jag skulle smasha. Då var jag rädd att tappa balansen. Sådana där saker. Det har faktiskt släppt nu. Nu känns det...
Jag tror att vi ska rekommendera paddel som rehab för TB.
Ja, det tror jag med. Det ger en kick.
Det tror jag är jättebra.
Det jag lovar jag. Det är så roligt.
Det här med Hjärnskadeförbundet. Med där man nu har satt ihop en liten broschyr med folk som berättar om det. Och vi har sett att ditt och mitt samtal är ju en del i att försöka få folk att förstå hur det här är på insidan. För det är en sak att läsa i någonting som läkarvetenskapen eller man tittar på allt. Ja, var man nu ska hitta i litteraturen någonstans. Men din berättelse och andras berättelse är ju kanske en av de viktigaste sätten att förstå hur det här ser ut på insidan.
Jo, det är det nog. Och sprida detta så att folk, även vården, får veta det i hela Sverige, känns det som. Det känns ju inte som att det är lika bra i hela landet.
Nej, det är en väldig skillnad på
det. Ja, det är ju fruktansvärt att höra alltså.
Men sen är det här med att skilja på infektionstiden. Och när den är över så finns det ju en lång tid tillbaka, där det faktiskt kan sitta annat som kanske inflammationer.
Ja, precis.
Vad är det värsta du kommer ihåg från den här tiden när du var sjuk? Vad är det någonting du fortfarande har panik över?
Nervsmärtorna. Det är det absolut värsta som var under den här under den första perioden. Det var det absolut värsta.
Men då var de hela tiden, men du sa ju att du har dem kvar nu.
Ja, men nu är det ju bara liksom 5 sekunder 10 gånger om dagen. Det är ju ingenting jämfört med hur det var förut. Det är nog nästan det värsta faktiskt.
Har man ont hela tiden, det kan man ju bli galen av.
Ja, men jag hade nog 20 timmar om dygnet hade jag ont. Jag kommer ihåg att jag bara grät och skrek om vartannat alltså, för att det gjorde så fruktansvärt ont. Och så huvudvärken på det då. Jag gick på 8 Citodon om dagen där ett tag innan jag började på hjärnskadeavdelningen. Det hjälpte ju inte.
Och hur hanterade din familj det när du hade sådana smärtor?
Nej, de kunde ju inte göra något alltså. De tyckte bara att det var, de tyckte att det var jobbigt, men jag kunde inte göra någonting och sjukvården kunde inte heller göra något. Jag gick på Lyrica ett tag.
Det är ju en intressant medicin med mycket härliga biverkningar.
Ja, den mådde man ju jätteilla av. Fruktansvärt illa. Men den gjorde faktiskt det något bättre. Något bättre så blev det.
Jag fick den utskriven men vågade aldrig börja.
Nej, jag gjorde det för att jag hade så ont. Så att jag gick på den ett tag, kanske ett halvår. Men sen ville jag själv trappa ner. Och det var inte roligt att trappa ner, kan jag säga. Vilka biverkningar. Jag mådde illa. hemskt. Mm. Så jag, då kände jag bara att nej, jag ska inte fortsätta med den här medicinen. Det är värt att ha lite ont.
Mm.
Men som sagt, nervsvärtorna, det var nog det värsta. Faktiskt. Det var värre än att inte kunna fungera normalt på vänster sida.
Mm.
Konstigt nog.
Det där lilla djuret är ju otroligt hemskt när man funderar på det.
Ja, vet alltså att jag plockade faktiskt de två första fästingarna sedan 2013 på mina hundar för 2 veckor sedan. Jag har inte plockat en fästing, jag har bara...
Du har inte velat ta i dem?
Jag har inte velat ta i dem. Nej, nu har de ju då varit döda när jag tog de här två.
Mm.
Då kändes det ju något bättre när jag har sett när de har sprattlat med benen liksom. Mm. Jag har förra året, var nog faktiskt förra året, ja, var det förra året eller året dessförinnan, första hösten som jag var ute i skogen. Ja. Och det är ju lite konstigt egentligen, för jag menar, den kan ju lika gärna finnas i gräsmattan utanför altanet.
Mm.
Men ja.
Men det är paniken där.
Ja. Men du vet, jag är ju klädd som att jag ska ut i rymden från topp till tå när jag går ut i skogen. Det finns inte en hudflisa som visar sig, förutom i ansiktet då.
Ja.
Och rensa svampen är inte roligt heller, för där kan det finnas fästingar.
Ja.
Så, men det har blivit lite bättre nu då, eftersom jag kunde ta 2 fästingar på hundarna.
Men det tog 9 år.
Mm. Så jag fick skicka ett sms till min man, bara yes, nu har jag tagit 2 fästingar. Varav den ena var stor som en ärta.
Mm.
Ja,
det är hemskt. Du, tack Mimi.
Tack själv.
Kul att vara här.
Ja, detsamma. Kul att få vara här.
Tack för att du lyssnade. Vi på vaccin.nu vill öka kännedomen om de vardagsfaror som man tror bara drabbar andra. En sådan är just TB. Varje år får närmare 400 personer i Sverige livslånga skador av TB från små fästingar. Under 2021 har det hunnit bli över 530 personer som har drabbats. En ökning med mer än 25%. Och den ökningen har inte med klimatet att göra, utan det beror mer på covid som gjort att vi glömt allt annat vi behöver hålla reda på och att fler har varit ute i naturen. Trots all information är kunskapen om TB och andras vardagsvaccinationer låg. Till exempel så blandar många fortfarande ihop TB och borrelia. Det finns saker i vardagen som kan ge förvärvad hjärnskada, och därför vill vi på vaccin.nu uppmärksamma Hjärnskadeförbundet och hjärnkraft.se. De är ett stöd för alla som trots allt drabbas. Du hittar länk till dem på sajt. Tack från oss, och glöm inte, det som inte kan botas bör man förhindra.